Tjena Kimp, här kommer Gugges ljudfil från ett bed and breakfast i Öregrund.
Sanslösa Öregrund alltså. Jämna med marken.
Fina Öregrunden då.
Nej, morsan på surr om Öregrund när jag var liten. Nej, de är Öregrund. Nicky Jonsson, min granne, brukar åka till antingen Valdemarsvik eller Öregrund. Tyckte alltid synd om honom.
Ja. Nej, men vad fan, alla har inte råd med femstjärniga resorts i.
Du, jag kan säga att vi hade inte heller råd med femstjärniga resorts när jag var liten. Vi hade en Opel Kadett som kuskades ner. Vi bodde på kloster i Polen. Så det finns alla möjliga olika vägar att ta sig. Alltså, man behöver inte ta det enkla alternativet att åka 45 minuter till fucking jävla Öregrund.
Jag får upp en bild av att Johnny var den här liksom karaktären man har sett i en del filmer, typ vad heter den, Jakten på lycka med Will Smith och McDonald's-filmen. Alltså, han kuskar land och rike, kanske Europa runt, för att kränga sin jävla orgel. Han släpar runt på den där orgeln och vet att en per år, säljer jag bara en per år så har jag mitt på det torra. Så börjar stressen komma där efter 9-10 månader av nej tack.
Nej, men på den tiden på 80-talet så handlade det ju om att spara precis alla pengar som man hade över, och det var ju inte mycket för att kunna åka på den där resan på sommaren. Och den har ju, besluten att förvalta ekonomin på det sättet har ju om något i alla fall, kanske det som har präglat mig mest. Mm. Det som har präglat mig absolut mest.
Och man kolla vart det tog dig.
För andra kulturer, för annan, och i kulturer pratar om mat, människor, språk och så vidare. Alltså, vill man ha barn som inte blir inskränkta? Är du med? Vill du ha barn som har lite perspektiv på livet och på världen? Då ska man resa med dem. Och sen så kanske inte ett femstjärnigt resort hela tiden är grejen, men res i alla fall. Gör någonting. Och fan inte till Öregrund.
Stella och Alba.
Pissrestaurang.
Stella och Alba hade behövt en svettig Opel Kadett i, liksom, med motorstopp någonstans i östra Polen.
Ja, men det för att bryta färger här i Grekland.
För att bryta av dina Jaguarer, F-Pace och Mercedes, vad du nu kör, och femstjärniga hotell i Skiathos. Skitsamma, Melkers Bojabäs i Öregrund kan jag varmt rekommendera. Käkade där igår, det var otroligt gott alltså. Känner varmt välkomna till Sommartotto. Det är fredag den 16 juli. Det är som en evighet i bröstet sen Italien lyfte den där EM-bucklan. Mm. Det känns som en evighet till dess att ligaspelet ute på kontinenten drar igång. Allsvenskan puttrar på i maklig takt, full omgång här med start imorgon lördag. Men det blir väl inte mycket mer mitt i sommaren mellan två fotbollsår än just idag?
Nej, det kanske är just den här dagen då. Som på något sätt får markera den. Att vi står mitt emellan två saker.
Och precis på samma sätt som att den här dagen då kanske markerar det absoluta slutet för säsongen 2021. Och kanske definitivt markerar någon slags slutpunkt på coronapandemifotbollen. Så kom också beskedet nu här på morgonen. Att Sebastian Larsson efter 133 landskamper gör som Marcus Berg, gör som Micke Lustig, gör som... förmodligen Andreas Granqvist och tacka för sig. Och i och med det
alltså,
så blir det liksom...
Helt ärligt, han har så officiellt inte tackat för sig, eller?
Jag tror inte det. För det borde väl ha uppmärksammats i sådana fall på samma sätt som förbundet ändå har uppmärksammat här nu. Micke Lustig och Sebastian Larsson och så vidare.
Det är ett värdigt slut.
Men det här får ju mig att känna att visst, Zlatan i all ära, det är klart att det går ju aldrig att jämföra någonting med någonting som innehåller Zlatan. Dessutom så var det Andreas Isaksson och Kim Källström. Det var ju en ryggrad och en centrallinje på kanske ett annat sätt som la av då efter 2016. Sen fanns väl då Erkan Sengin, åkte med i någon svallvåg där, Pontus Wernbloom lika så. Men det
han
här blir...
av, ja, Wernbloom.
Han slutade väl med fotboll igår?
Ja, jag tror... ja, precis. Han la av helt.
För att jag stod nämligen på terrassen i Öregrund, det var liveband, jag var så in i helvete kissnödig. Och så var jag liksom längst fram i kön, men det var två tjejer inne på muggen. Och en kille kommer fram till mig bakom mig och säger, är det Gustav Dahlin? är det Toto Balutto? Och jag liksom försöker dämpa blåsan och kör bara liksom, jajamän, tjena tjena, såg du att Värnblom la av? Mitt i pissnödigheten bara, va?
Va? Det är nästan psykedeliskt på något sätt. Alltså pissnödigheten ihop med ja, situationen.
Ja, det var så alltså, det var liksom
det var så jävla sig igår när han stod på dansgolvet ändå, om du såg bilderna.
Ah, herregud, han så radiostyrd han ser ut där, Kesa.
Ja ja. Alltså han, det var någon som skrev det i kommentarerna. Han kollar ju såklart bara på sina fötter som har förvandlats till två stycken lysande enhörningar. Jag tyckte den var klockren.
Men man ser ju ändå att i ryggmärgen så finns ju reaktionen upp med tummen, vinka lite, fotbollsproffsen liksom 14 års ålder. Det där bara kommer naturligt. Precis på samma sätt som att det har börjat komma, förmodligen för dig också, men för mig, med folk som då liksom, någon vill säga någonting om Toto, någon kommer fram och det är liksom, det är skitkul och man blir så jävla glad varje gång någon säger att de lyssnar på podden och att de tycker det är bra och så vidare. Men just den här oväntade dimensionen av att mitt i pissnödigheten, pang på rödbetan, såg att Värnblom har slutat med fotboll. Jag blev så jävla ställd. Men,
så du kissade på dig?
Nej, jag kissade faktiskt inte på mig. Men det känns liksom som en, kanske inte ett hack i kurva, men så jävla oväntad beståndsdel i hela den här liksom återsamlingen av fikaligan. Exakt. Blåvitt med nytt liv och ny luft i lungorna och Stare är tillbaka och nu ska Blåvitt börja gasa mot toppen igen på riktigt för tionde gången senaste 10 åren i och för sig, men du fattar vad jag menar, som du säger, helt plötsligt mitt i det, då kastar Värnblom in handduken.
Ja. Och du såg, jag la ut det också på vår Instagram, Slutski kommenterade. Ja, det borde ha slutat för 5 år sedan, så gick jag in och kollade på när Slutski tränade honom i CSKA Moskva. Det var ju för 5 år sedan såklart. Han har väl sagt till honom där då att det är dags nu, Värnblom. Men det är väl så, Oskar Hiljemark slutade ju alldeles för tidigt med sin karriär här nu alldeles nyligen med 28-29 år gammal. Dock verkar lycklig. Fick något meddelande här från Fager, Carl Fager, som har varit med honom genom hela karriären. Om att han såg jävligt mycket fram emot. Han fått en stor chans nere i Danmark att vara assisterande tränare, tror jag. Ja, någon slags tränare i alla fall i det laget han spelar i. Och var lycklig. Och sen nu då med Värnblom. Det är också fysiskt ju. Alltså hade Värnblom kunnat så hade han väl spelat till han var 45.
Det är väl också en stor skillnad på Värnblom och Hiljemarken då. Alltså
nej, men jag menar bara att det är fysiken. Båda två är ju alltså, såklart det är stor skillnad om du är 28 och slutar på grund av fysik. Eller om det är mellan 35 och döden och slutar med fotboll. Jag menar inte det. Jag menar bara att jag vet inte vad jag menar. Jag menar bara att det är fysik på Värnblom. Och fast sen vill jag få sagt att Oskar också slutar.
I Värnbloms fall så tror jag dock att man inte ska underskatta liksom koefficienten att man som utlandsproffs under många år, man har spelat i landslaget, man har tjänat enorma pengar, för det ska man komma ihåg, det har verkligen Värnblom gjort. Han var en av de bäst betalda i CSKA Moskva i ganska många år. Han gick till PAOK som liksom firad rysk mästare, Champions League-spelare och hade väl en 30-35 millar säkert per år i Grekland.
Är det 200 miljoner?
Han kommer nog hem med rejält påfyllda konton och då tror jag...
Kvartsmiljarden?
Nej, men kanske är kvartjarden där.
Oj, oj.
Ah, skitsamma, det jag menar är i alla fall att jag tror att ganska många spelare som kommer hem, likt Pontus Värnblom, jag tror att de får liksom en så här, när hypen har lagt sig, när vardagen kickar in... Och det är liksom matchförberedande träning, Mjällby borta, Strandvallen, buss. Det är liksom par hundratusen på läktaren här nu i uppstarten efter corona. Alltså jag tror att liksom reality-lavetten man får blir liksom så här, vad fan, pallar jag verkligen där alltså? Pallar jag 2 år av det här? Det här var kanske inte riktigt så som jag tänkte att det skulle bli. Och så är Pontus Värnblom en av få som vågar agera på den känslan. Och säga, vet ni, det här var inte så jävla kul faktiskt. Ja. Jag skiter i det här.
Men som man har förstått så har jag liksom slitit med stora liksom skadeproblem. Och Jag tror framförallt den här känslan av att inte kunna ge maximalt. Man vet hur bra man har varit. Man vet vad man egentligen kan prestera om kroppen bara är med en. Och sen så får man inte ut det på planen på grund av att, ja, att man har skavanker och är skadad. Sådär. Och man ser ingen lösning på det. Alltså, fan, har du 250 miljoner på bankkontot då, så är beslutet ganska enkelt.
Ja, och jag tror att det i kombination med att man också känner att alla, inklusive en själv, förväntar sig att man ska vara mycket bättre än vad man är. För det är inte bara att komma hem och ställa ut skorna i Allsvenskan. Nej. Alltså det är det verkligen inte att göra. Även fast Allsvenskan är ett enormt steg ner rent kvalitetsmässigt för de flesta, så är det inte så liksom att en spelare som är 33 plus kanske har dragits med någon skada i mot slutet av sin karriär kan komma hem och gå på treans växel och vara helt otrolig. Alltså, det är ett fåtal som har lyckats komma hem, ladda om och hållit en nivå och snarare fått med sig ett helt lag. Lex då, Marcus Rosenberg och så vidare, som snarare har lyft ett helt lag och varit väldigt bra i laget i sig. Men det är inte bara för vem som helst att kliva hem och lyfta ett lag och ösa in mål.
Men jag tror framförallt det som är svårt och det väldigt få spelare liksom kan och har lyckats med för all del, det är att faktiskt växla ner och spela på en lägre växel och ändå vara bra, så att säga. Alltså, antingen så är du max eller så är du ingenting. Nej, kolla på Marek Hamsik.
Alltså,
han maxade säkert under några situationer i matcherna, men han maxade inte 90 minuter. Och men då kanske det blir ett drömmål, men det blir inte så jävla mycket mer. Nej. Men inte ens Marek Hamsik kan gå ner på växel 2 i Allsvenskan och dominera. Det går liksom inte. Och det Marcus Rosenberg gjorde var ju att han gick på högsta växeln hela tiden.
Nej,
och då blir han också dominerande. Och det skulle Marek Hamsik komma till Allsvenskan och gå på växel 5 och bara mata. Eller, jag har väl 9 i matchen. Ja, hur som helst. Då hade det varit en annan sak.
Absolut, men sen så, alltså, jag vill ändå minnas att Malmö och Marcus Rosenberg, jag vet inte hur mycket de olika parterna var drivande i det där, men jag minns att Rosenberg under de åren också var jävligt smart i att portionera ut femmans växel. Han spelade ju inte 93 minuter varje match, varenda liksom bortamatch, varenda hemmamatch, utan där var det snarare att man lät Rosenberg vila, skippa några matcher för att få
så
ut...
Så att han kunde spela max.
Exakt, så att han kunde maxa så många gånger som möjligt när han väl var ute på plan. Och det var ju ett jävligt smart matchande. Men det där kommer ju också med ett... Med, alltså så här, det börjar ju och slutar ju med ett inre driv. Så är det ju bara. Och när det drivet försvinner, då spelar det ingen roll om du har fysiken med dig eller inte. Då spelar det ingen roll vad du har på kontot eller liksom vad du tänker att det här förväntar andra sig av mig. Om du själv känner att nej, det där drivet finns inte, då kommer det aldrig gå liksom.
Hörrni, ni känner säkert till att jag tycker väldigt, väldigt mycket om Circle K. Så det passar ju bra att vi Toto Balotto är sponsrade av just Circle K. Jag spenderar mycket tid uppe hos tjejerna, framförallt tjejerna. Det är ett par killar som jobbar också, men tjejerna på Circle K i Rönningen. Och det finns ju så många olika anledningar till att åka. Alltså, dels så kanske barnen skriker efter glass här hemma. Ja, då åker man upp och köper glass såklart. Jävla daltande egentligen. Men så funkar det för mig. Men man måste ju såklart se till så att det finns drivmedel i bilen. Och nu kan man ju blippa bilen så det blir extra roligt varje gång man åker upp. Man får en sommarlott varje gång man är där. Man blir glad av att bara gå in på Circle K. Men de har väldigt goda korvar. Ja, men många anledningar. Igår fyllde jag på AdBlue till exempel i bilen. En sak som jag tänker att inte så många tänker på när man åker till Circle K, det är ju det här med att tvätta bilen. Det ska ju folk pyssla med själva hemma. Men det är inte så hållbart, hörrni. Och jag vill liksom sträcka mig ut till både befintliga kunder på Circle K, men även sådana som kanske inte har upptäckt det än. Tvätta bilen på Circle K
Och det finns många anledningar till att det är bra, men låt oss prata lite hållbarhet då. Jo, men det är alltid bättre för miljön att tvätta bilen hos Circle K. För om du tvättar hemma, ja, då kommer det smuts rakt ner i dagvattenbrunnen. Och det kanske ni fattar att det är inte speciellt bra. Tvättprodukterna som de använder, ja, de är svanenmärkta och de jobbar hårt för att minska mängden kemikalier och sådär hela tiden. Det är enkelt också såklart att tvätta bilen på Circle K och det går snabbt. Spara tid, spara miljön, tvätta bilen på Circle K. Spendera lite mer tid på Circle K. Och glöm inte, blippa bilen. Ja. Vi är sponsrade av Betsson, hörni. Det är allsvenskan framförallt som rullar på nu inför att de stora ligorna ska börja här i augusti och lagen ska sätta sina trupper. Vad har vi för tototrippel till helgen undrar ni? Jo, jag och Gusten satt ner inför avsnittet och vi tror på över 2,5 i Degen mot Malmö FF. Vi tror att det blir över 2,5 mål också i Peking mot Häcken. Jävla match för övrigt, ser man mycket fram emot. Och kanske inte helt förvånande, tror vi väldigt starkt på Blåvitt. Så de vinner och det är rak seger som gäller för dem. Ni hittar trippen under godbitar boostade odds botten på betsson.com. Kom ihåg att du måste vara 18 år om du ska spela och att stödlinjen.se finns om du har problem.
Vi är sponsrade av C-more och ni vet ju vad som stundar här nu när sommaren blir till höst. Telia har förvärvat rättigheterna till UEFA Champions League och de visar alla matcher antingen via Telia men framför allt genom C-more. Så att utöver all fotboll från spanska La Liga och italienska Serie A så får man alltså alla matcher från Champions League i C-more-abonnemanget för 299 kronor. Det är liksom lite för bra för att vara sant, tycker vi. När man dessutom adderar att VM-kvalet rullar vidare i höst, att det finns liksom PGA-tour och NBA-basket på det här som någon slags plusmeny, ja, men då blir det så vingelkantigt att jag måste nästan sluta ögonen. Men tror du inte att det liksom inte stannar där?
Vad då?
Nej, men nu drar ju C-more igång nästa klubblagssäsong redan här och nu. I och med att man den kommande månaden visar runt 25 träningsmatcher med storklubbar som Bayern München, Dortmund, Inter, Milan, Roma, Lazio, Sevilla, Atletico Madrid.
Nyheter för mig.
Samt Arsenal. Alltså, det är bara lägga vantarna på C-more-abonnemanget nu. Och så är det bara spänna fast sig för säsongen 21-22 redan här nu i högsommarvärmen.
Ja, men alltså helt ärligt, det här är någonting som jag har velat, jag har sökt. Vad glad jag blir med träningsmatcherna.
Gå in på telia.se/sport eller simor.se och införskaffa er abonnemangslösning som ger er möjlighet att se all den här fina fotbollen. Och gör det nu!
Gör det nu!
Nej, men så att jag sidospår så känner jag, fan vad oväntat ändå att Värnblom liksom, i den här fasen som Blåvitt är inne på väljer att tacka för sig. Men om vi går tillbaka till landslaget då, så blir det ju jävligt spännande nu i och med att man för första gången är mitt i ett kval efter ett mästerskap. Det blir inte på samma sätt börja om på ny kula, för att Sverige ska ju om mindre än 2 månader in i VM-kvalet hemma mot Spanien. Man har börjat bra. Det är VM om 1,5 år. Lite knappt. Alltså det är ju sån jävla ny typ av omstart. Och att kliva in i september då utan 4 spelare som mer eller mindre utgjort en ryggrad och en kärna de senaste 10 åren. Det blir ju jävligt intressant att se. Det kanske inte påverkar startelvan till vad blir det då, 35%. Men det kommer ju förändra landslaget. Framförallt så öppnar det ju dörrarna för att dels existerande spelare tar ytterligare hierarkiska kliv, men så ska man fylla på underifrån. Utifrån det här nu, vad ser du hända? Vilka spelare steppar upp av det existerande landslaget och vilka spelare ser du kommer in underifrån?
Ja, men det är en bra fråga och den kanske inte är så jävla svår än att bara gå tillbaka till de senaste 2 åren och se hur Jan Andersson har formerat landslagen, när spelare inte har varit med och vilka som har varit med i den här EM-truppen också. Men en sak som jag tror är jävligt viktig är att Albin Ekdal, alltså de erfarna spelarna som fortfarande har ett par år till i sig, är kvar och se till att det finns erfarenhet när de här stora matcherna kommer. Så att han får nog en ännu tydligare ledarroll utan att göra någonting, så att säga.
Tänker att han blir uttalad första lagkapten? För att nu försvinner ju liksom definitivt Granen, Sebastian Larsson och Marcus Berg, tre spelare.
Granen, disclaimer på honom då.
Braskis.
Ja, fan.
Braskis. Ja, men det känns väl ganska givet att det blir Albin eller Vigge som tar binden här nu.
Mm. Ja, alltså, jag hade blivit väldigt förvånad om det inte blir Albin. Och jag tror så här, är det någon som ska leda oss, är det någon erfaren och dessutom som person så som Albin är, nu känner vi honom bra båda två, men så är jag helt övertygad om att han skulle vara en alldeles utmärkt lagkapten och lagpappa. Nu känns det nog lite konstigt för honom att kliva in i liksom Granen, Seb, Micke Lustig rollen, får ta på, liksom på sig alla kostymer här nu när landslaget ska samlas inför den här viktiga matchen mot Spanien. Men han får fan göra det. Och det ska bli intressant så här. Säg att vi åker på däng här nu. Säg att vi gör på dåliga matcher nu utan de här spelarna som har varit så kritiserade. Och alla vill ha in yngre. Alla vill ha in de tekniska, snabba. Jag har varit en som har skrikit efter Alexander Isak och Dejan Kulusevski på topp redan från förra hösten. Men det ska bli... tänk om vi skulle torska liksom 4-0 och kryssa den andra matchen vilka vi nu möter. Grekland eller vad. Ja, men var hamnar vi då någonstans?
Mm.
Eller hur?
Ja, absolut. Jag måste säga det, jag tycker du skrev väldigt bra om Lustig här på våra sociala medier. När hans beslut offentliggjordes att han tackar för sig, jag vill bara stämma in i den hyllningskören. Jag tycker att Micke Lustig har varit en otrolig representant för svensk fotboll och det svenska landslaget. Och jag blir så jävla irriterad på folk som låter de senaste landskamperna och kanske liksom en viss nivåskillnad under ett knappt år i AIK Allsvenskan styra någon slags sammantagen bild av Micke Lustigs karriär. Alltså jag måste säga att få spelare har hållit en så hög lägsta nivå i landslaget som Lustig har gjort i över 10 år.
Ja,
det är helt otroligt alltså.
Ja, och herregud, han är fan inte orsak till många mål och han, som jag kan minnas i alla fall, direkt orsak till mål heller under år som han då kanske har varit lite sämre och gått ner i nivå när han flyttade hem till Allsvenskan. Utan det är väl snarare liksom i spelet framåt som kanske han fått kritik då, att inläggen kanske inte riktigt har suttit och sådär. Men jag tycker också, om man tar matchen mot Spanien, att han är jävligt smart. Alltså, vad är erfarenhet rent konkret i slutändan? Jo, men första touchen kanske inte sitter, men då ordnar han ju en frispark till oss istället.
Mm,
då filmar
exakt.
Han ju.
Exakt.
Förstärker. Och det tycker jag, det är någonting så att, ja, men då kanske någon ser det där och tänker, ja, men vad var det där för aktion? Tur att han fick frispark. Ja, fast det var ju bra att han löste en frispark. Då fick vi lugna ner det. Vi fick stanna upp den här pressen som Spanien har på oss. Det händer ju sådana grejer också som jag i alla fall inte tror att alla tänker på.
Precis, och jag tycker att mellan de här avslutande landskamparna som absolut inte var Lustigs bästa i karriären och den där stolpen som han inte höll helt tätt 2012, så har han ju, alltså det måste jag säga, han har ju spelat en oerhört viktig roll i att faktiskt behålla bron mellan folket, det mediala och landslaget under en modern fotbollstid där polariseringen har blivit allt större för varje halvår som gått, och det har blivit mer distanserat och det har blivit mer slutet, det har blivit mer stängda träningar. Spelare har kört silencio stampa utan att man riktigt har fattat varför. Det har varit bojkotter och det har varit inga kommentarer och sarg ut. Under alla de här åren så har ju Lustig varit så jävla generös, öppen. Han har haft glimten i ögat. Han har dessutom alltså balanserat det med att vara jävligt kritisk. Kommer du ihåg där kring hösten 2015, playoffet Danmark, när Lustig i Kanal 5 sändning var jävligt tydlig med att liksom nu passar det, och nu, för att då tycker han att det har varit för kritiskt, och alltså han är ju en av få som vågar liksom vara sig själv och våga vara ärlig. Och jag måste säga att jag tror att väldigt många med mig har liksom haft en bättre relation och syn på landslaget de senaste 6-7 åren väldigt mycket på grund av Micke Lustig.
Nej, jag håller med. Och uppenbarligen så har han ju varit den personen också i omklädningsrummet, en av de personerna som varit mest uppskattad. Alltså, man pratar om grupperingar i landslaget. Alltså, på Zlatans tidiga tid så verkar det ha varit väldigt många grupperingar. Alltså, de klassiska grupperingarna. Men det känns som att Mikael Lustig är en sån som liksom rör sig emellan de här olika grupperingarna i alla fall. Och ja, det i slutändan vet jag bidrar till en sammanhållning som Janne Andersson pratar väldigt, väldigt mycket om och väldigt varmt om, och där Mikael Lustig ofta nämns som en av de absolut viktigaste personerna. Det är ju sånt som försvinner från landslaget också.
Jag läste Noah Bachners långa dokument om Sveriges EM inifrån. Mm-hmm. Tyckte det var alltid läsvärt och alltid kul att liksom få de här små...
Men ge mig, jag som inte orkar läsa då, ge mig några nuggets därifrån.
Men två då nuggets med Micke Lustig som huvudrollsinnehavare är ju dels då under en träning när Janne och Wettergren har kört någon lång genomgång av en övning och vad vi vill få ut av det vi ska göra nu och har förklarat själva liksom övningen, hur den går till. Då ställer tydligen Viktor Claesson en fråga som Janne och Wettergren verkligen har svarat på liksom innan. Så det blir lite irriterad stämning. För att då måste Janne och Wettergren...
En dum fråga, man ord.
Ja, en dum fråga. De måste upprepa
Lyssna
sig.
Lyssna då!
Exakt. Om du bara hade lyssnat ordentligt, Viktor, så hade du inte behövt ställa den där frågan. Och så ger de då ett nytt svar, de upprepar allting, det blir lite irriterad stämning. Då räcker Lustig upp handen och ställer samma fråga en gång till. Mm. Och så blir det liksom då jättegarv och så är situationen överspelad.
Det är ju inte Kajust i det läget.
Nej, det är ju inte många som har den. Liksom. Du pratar om erfarenhet när man tappar bollen och fixar en frispark. Mm. Alltså erfarenheten att i det läget fatta att här är det nog läge att bara liksom bryta stämningen här och få alla att garva. Det är minst lika mycket erfarenhet i min bok. Och sen då så har de efter uttåget vittnat om att det var efter väldigt lång tid av tystnad inne i det där omklädningsrummet och folk satt och grät och det var jävligt dämpat. Så är det Lustig som till slut liksom reser sig upp och går hela varvet runt och kramar alla långt och innerligt och liksom, på något sätt försöker samla ihop skärvorna av drömmen som krossats. Mm. Tyckte det var fint.
Ja, det var jävligt fint.
Men för att återgå då till min frågeställning, vad ser du hända här nu då? Vilka mer steppar upp och vilka kommer in i landslaget här till första samlingen?
Just det var där vi var, ja.
Emil Kraft blir väl så given högerback det bara går här nu, eller?
Ja, absolut. Och det öppnar upp sig bakom honom.
Och så blir Viktor Claesson nya Sebastian Larsson.
Jag tänker att det borde bli så i alla fall. Det är svårt att se det på något annat sätt. Så att Viktor Claesson...
Och Dejan Kulusevski och Alexander Isak blir ju vårt anfallspar här nu i många år framöver, i och med att Berg tackar för sig och Quaison någonstans med Saudiarabien flytten visar att det är okej.
Blir trea kanske i anfallet till att börja med i alla fall.
Exakt. Jordan Larsson är för långt ifrån. Men in där bakom då? Albin blir lagkapten. Ja, jag tänker att det, om det finns några spelare du vill ha in i landslaget som inte är där och som nu kanske kommer in.
Jag tänker på högerbackspositionen. Alltså. Vi har haft ett överflöd av vänsterbackar på den tiden där många vill ha in Oscar Wendt också. Men just högerbackar har vi inte haft jättemånga. Det finns ju en spelare som är väldigt nära mig här nu i Saloniki som går bra, Daniel Sundgren, som fortfarande har 2-3 år riktigt bra i sig och som är en krigare och i den typen.
Fan, jag tror att det är många lyssnare som just nu tänker, men nu får de fan ge sig. Det ska bara vara polare överallt hela tiden.
Ja, sorry då i så fall. Men okej, jag är faktiskt helt neutral i min tanke här. Alltså för han är ju liksom Sebastian Larsson-typen ute på en högerkant. Om du förstår vad jag menar. Alltså det är en bra spelare defensivt, men som kan även bidra offensivt. Han jobbar på i det tysta. Det är ett utlandsproffs. Det är en spelare som i Grekland skattas som en av de absolut bästa högerbackarna.
Ja, och som du säger så är ju högerbackspositionen det är ju en position i landslaget där utbudet, det är inte jättedigert alltså.
Nej, det är ju faktiskt inte det. Därför bollade jag upp den. Sen kan det väl öppna sig möjligheter med tanke på det skrala utbudet för spelare som till exempel Erik Larsson. Alltså, jag menar, Jan Andersson har ju ett gott öga till landslagen. Nu pratar jag om vad jag tror och inte vad jag vill. Och då tänker jag att det borde, alltså allsvenskans bästa högerback, vem är det? Svenska såklart.
Fan är det alltså.
Mm. Ja, men och det kan ju även våra lyssnare fundera på samtidigt som jag kastar liksom ut frågan. Men är det Erik Larsson? Jag har ingen aning. Jag kollar för lite allsvenskan. Ska försöka kolla lite mer här nu under sommaren. Men om det är han eller om det är någon annan. Men det borde finnas en plats för den spelaren också.
Absolut.
Starfelt gick till Celtic här. Anel Avdic först ut på den och blev citerad av Fabrizio Romano och grejer. Jag vill bara meddela att det var med viss stolthet han skickade in en screenshot på det i vår WhatsApp-grupp.
Ja, men det måste man ju ändå säga är ju en sån jävla fin, kanske inte cirkelslutning, men i alla fall worlds colliding. Att då Anel, som vi i fjol när han gästade oss, sporrade till att själv liksom köra på catchphrasen, alltså då åker vi, inspirerad av Fabrizio Romanos Here We Go. Alltså att de två... Att de två liksom kometerna korsar varandras banor. Fint.
Ja.
Fint.
Ja, det tycker jag är fint. Ett år efter så händer det. Men Starfelt, i och med att jag missade honom eller pratade ner honom i något avsnitt här för ett drygt halvår sedan, så vill jag ju prata upp honom lite då när han hamnar i Celtic. Två skotska klubbar, både Rangers och Celtic, som ändå är lite på väg framåt, även om det inte kommer bli som i slutet på 90-talet när Henke Larsson firade triumfer där. Ja. Men ändå, någonting håller på att förbättras med de klubbarna. Det är i alla fall min känsla, och de kan konkurrera med varandra igen. Kanske är det det som har saknats liksom. Så att han kommer till Celtic, det tror jag är ett jätteviktigt steg för honom. På något sätt så borde han, om Granen nu lägger av, så borde väl han vara den spelaren som kommer in, eller?
Ja.
Så hade vi han i Tyskland, vad heter han?
Du har ju Joakim Nilsson.
Jocke Nilsson, ja precis.
Och så har du ju då Ponne, ska man inte glömma bort i det här.
Nej, alltså, men Ponne är ju redan i landslaget. Jag pratar om liksom, så här, kommer in, konkurrera. Alltså det öppnas ju platser här nu.
Ja, jag fattar. Nej, men jag tänker att så här, kanske aktualiserat av den här högerbacksbristen. Liksom, och då får väl Emil Kraft kanske ursäkta. Men är det inte sett till vad Janne och Wettergren har att laborera med? Nu vet jag att det är, liksom så här, det är inte bara att ändra och börja spela ett annat spelsystem. Men är det inte superläge för någon slags 3-5-2 eller kanske 3-4-3? Spela med tre mittbackar. Man har Ludvig Augustinsson som vinge till vänster och man har Viktor Claesson som vinge till höger. Är inte det jättebra?
Framförallt så måste Sverige Sverige måste börja jobba på lite olika typer av spelsätt, eller det gör de säkert redan, men kanske en lite större förändring utifrån vilka vi möter och utifrån det spelarmaterialet vi har själva, för att generationsväxlingen som Jan Andersson själv pratar öppet om numera, den gäller ju även han och Wettergren och deras arbete. Alltså, okej, vilka spel kommer in? Hur anpassar vi den här modellen på bästa sätt? Inte att så här, hur anpassar vi spelarna in i vårt spelsystem? Bara, det kan också vara en väg att gå. Och så ska vi säkerligen spela mot Spanien. Vi ska inte ändra för mycket. Men jag tror att det precis som du säger, Gusten. Vi är inne på någonting jävligt viktigt här. Att liksom utgå ifrån liksom, de spelarna som faktiskt kommer in nu. Vad är det för typ av spelare? Ska vi skruva på någonting? Hur ser vår plan B ut? Är det 3-5-2 som du ser? Vi har många mittbackar. Vi har många som passar i en trebackslinje. Många som har spelat i en trebackslinje tidigare också.
Ja, men jag kikar lite här på U21-landslaget senaste landskamper.
När du sa det och du började prata om trebackslinjen. Sorry alla lyssnare från Göteborg och Malmö och allt vad ni är från. Men alltså, där kliver ju Sundgren in perfekt. Han är som bäst i 3-5-2.
Jo, men alltså tänk dig
bara ta in han alltså.
Jo, men du får ju också liksom du får ju tänka att han då ska konkurrera med ultraloppsmästaren, triatleten Viktor Claesson, som orkar precis hur mycket som helst och är så jävla skolad i Janne och Wettergrens defensiv. Det är väl klart att den platsen är i sådana fall klippt och skuren.
Jo, men det finns ju en bänkplats också, eller finns det flera?
Så Emil Kraft tror att efter 8 långa år på kvisten, nu är det liksom my time to shine. Då byter Janne och Wettergren spelsystem. In kliver Viktor Claesson på den där vingen och Daniel Sundgren kliver in och sätter sig bakom honom på kvisten. Emil Kraft tas inte längre ut i landslaget. Det hade varit en jävla höst för honom. Ja, verkligen. Ja, nej, men som sagt, jag kikade lite här på U21-landslagets senaste landskamper här i början av juni. Det är ju också en aspekt man ska komma ihåg här, att Janne och Wettergren, i synnerhet här nu med Poyas Bagi, som jag tror att de var med och ja, men någonstans tillsatte, har en nära relation med, och det är alltid lättare att ta ett steg från U21-landslaget upp i A-landslaget än in från kylan eller in från någon annanstans. Emil Holm, numera i Sønderjyske, många minns honom från tiden i Blåvitt här. Det är liksom högerbacken in play. Jag vet inte om det är en spelare jag ser forsa upp och ner på en högerbacksplats i landslaget kommande år. Skitsamma, jag tänker bara mer och mer på den här trebacken. Sen om det blir någon slags 3-5-2 eller 3-4-3. Men borde inte i sann populistisk Hamrén-anda Janne och Wettergren direkt börja kika lite på Anthony Elanga här? Eller är jag för liksom, är jag för naiv?
Nej, alltså det är du väl inte.
För då tänker jag 3-4-3. Och då, oj, kan man ju liksom laborera med,
alltså, Vigge, oj, vad långt du har tänkt här, Gusten, kände jag. Nu vart jag alldeles pirrig.
Vigge är ju självklar. Det fattar alla.
Honom är självklar.
Ja, men och så bredvid honom då så kan man ju liksom antingen jobba Danielsson Ponne, det kan vara Helander mot ett visst typ av motstånd, det kan vara Starfelt mot ett annat typ av motstånd. Alltså där finns möjligheter att laborera ihop en stabil bra treback. Och så har du Ludvig Augustinsson ute till vänster, du har Viktor Claesson till höger, centralt så har man Albin Ekdal, Kristoffer Olsson och Jens Kajust redo att täcka upp för den som, ja, men kanske behöver avlastas. Och så där fram Alexander Isak centralt, Kulusevski, Anthony Elanga.
Ja.
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 Har vi något här eller?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Och
Emil Kraft inte med i truppen. Sundgren in och sitter redo på bänken.
Ja. Ja. Nej, jag vet inte, jag tror inte det funkar mot Spanien, för balansen funkar.
Nej, alltså det, problemet är väl att det blir väl någon ny jävla Spanien-match som Lars Tommy fick i Vigo. Det blir 0-4 och sen så knögglar man alla papper liksom från de här matcherna. Och så är det bara tillbaks till 4-4-2. Sebastian Larsson plockar ner skorna igen från Björken, snurrar på sig dem igen. Och är med i oktobersamlingen.
Janne accepterar inte att alla slutar samtidigt. Någon måste vara kvar. Då är det såklart Seb som får vara kvar.
Granen räcker upp handen. Jag kan köra, det är lugnt. Ja, nej, men det var bara en tanke. Jag kände att fan, det kanske faktiskt vore någonting.
Jag ska bara säga det, på tal om spelare som lägger av. Vi är inte bara Sverige. Alltså, Robben har lagt av nu.
Igen?
Igen, ja, precis. Han gjorde comeback i Schröningen, va?
Precis.
Och jag såg det inte via sociala medier eller någon nyhetssida, utan jag såg det via Frank Ribéry's Instagram.
Ja,
han
lade
ut en bild på när de håller Champions League-bucklan tillsammans. På tal om att konstatera saker, sätta ner foten. Alltså, det är ju det bästa ytterparet. Och då pratar jag om rena yttrar. Inga jävla halvyttrar och skit, utan det bästa ytterparet som man någonsin har sett.
Ja.
Så då var det konstaterat, eftersom du hade inget motbud.
Ja, men jag har ett motbud.
Mm-hmm.
Okay. Beckham Giggs. Inte alls på samma sätt ytterforwards som Robben Ribéry.
Jag sa ju precis alldeles nyss rena yttrar som håller på att slicka linjen och går in och sådär.
Ja. Ja, nej, men jag säger inte emot. Men härligt, vi får väl se när Robben gör comeback då. För det lär inte dröja allt för länge.
Vi är sponsrade av Manscape. Ni vet, de som ser till att fixa till våra bollar. De har ju till exempel Lawnmower 3.0, världens bästa trimmer, som till och med skyddar pungen bättre än den svenska backlinjen. Det är en tredje generationens trimmer med en toppmodern keramisk rakhyvel som minskar grooming-olyckor tack vare avancerad skin-safe-teknik. Och glöm inte bort Performance Package 3.0. För er som inte har börjat att grooma till trakten kring pungen, ja men tjacka på er Performance Package just nu till ruskigt bra pris. Och det gäller alla som lyssnar. Ni har nu 20% exklusiv rabatt på manscape.com. Det är också gratis frakt över hela världen. Det är koden TOTO20 som gäller. In och botanisera och kika runt. Se till att fixa till era pungar nu till semestern. Vi är sponsrade av Sonos och de har lanserat Sonos Roam. En liten men naggande god och kraftfull högtalare. Den väger mindre än 0,5 kilo så den är smidig att ta med sig precis överallt. Den har 10 timmars batteritid i aktivt läge. Alltså den håller. Är ni med? För det antar jag att ni är. Den spelar upp musik via Bluetooth, on the go och wifi när du är hemma. Den är väldigt smidig, du som har Sonos ljudsystem hemma, att integrera. Och det var en ganska mysig grej. Du har varit ute och badat och haft med din Sonos Roam. Som såklart har hållit hela äventyret också i och med att den är stöttålig och den klarar av vatten ner till en meter. Nej, men så kommer du hem och så ställer du den kanske, ja, men, som jag brukar göra, på köksön. Och sen så sätter du på musik och då via Soundswap så adderar du bara högtalaren så blir det lite kraftfullare ljud. Det här är en kraftfull högtalare trots att den ser lite liten ut. Den är också snygg, det vill jag bara ha sagt. Är ni sugna på en Sonos Roam för under 2 lax? Ja, men surfa in på sonos.com. Vi säger stort tack för att ni är med och miljör Toto Balotto. Hörrni, vi sponsrade av K-Rauta. Och hur skönt är det inte? Alltså jag är ju väldigt mycket för att leja bort saker. Ja, men jag lejer bort det mesta. Det är olika appar för att få bort skit hemma och det är, ja, men visst arbete som jag är dålig på. Till exempel städ på kontoret. Ja, men det lejs bort en del. En sak som inte jag tycker är speciellt kul, ja, det är att klippa gräset. Ja, men jag som gör då, lej bort gräsklippandet. Spendera mer tid med att umgås med vänner och kolla på fotboll. K-Rauta har ett brett sortiment av olika trädgårdsredskap och inte minst robotgräsklippare. Alltså den som räddar dig från sommarens allt slit och arbete. Och man bara ska kunna njuta av den här svenska sommaren. Gå in på korauta.se och ta del av deras megasortiment. Och se till att du blir kittad för sommarens alla äventyr. Glöm inte bort att Click & Collect finns. Där man kan handla tryggt och säkert. Man köper online och sen hämtar man ut i bilen. Sileno Minimo robotgräsklippare 500 kvadratmeter. Det är i alla fall min väg till en skönare sommar. Mitt sätt att leja bort gräsklipperiet. Den här kostar 8 999 kronor. Det är i alla fall mitt tips till er idag. Hörrni, vi säger stort tack till K-Rauta. Glöm inte bort att gå med i deras kundklubb också. Vi hörs snart. Ciao tutti.
Vi utlovade en fråga, Toto. Jag ser här på Twitter att jag har rasslat in frågor. Jag ser också att du har svarat en del.
Ja, men vissa så här, där åker jag inte ens prata, men jag svarar direkt.
Ja, men jag kan väl bara skjuta ur med några då.
Ja, vill du ta på dig någon slags moderatorroll här eller?
Absolut.
Jag har frågor framför mig här alltså.
Ja. Ace Petrovski, han ställer en fråga. Varför har Italien ett blått matchställ när flaggan inte har något blått i sig alls?
Vad konstigt, va?
Ja, men jag tycker det är en ganska rimlig fråga så här i EM-guldtider.
Ja, exakt. Ja, men det är samma som Holland. Det är kungahus, gamla kungahuset på den tiden som Italien var monarki. Va? Och det var i Savoy-familjen. Och då pratar vi Genoa-Sardinien, alltså Ligurien och Sardinien. Där härstammar de ifrån. Och i deras sköld så finns blått. Och det är den azurblå färgen som är deras. Och därifrån har man den blåa färgen. Precis som Holland då har också kungafamiljens orangea färg.
Fattar.
Kungahuset kanske man ska säga.
Robin Wikman, han undrar när vi ska sluta jinxa hans Göteborg. Jag tänker ibland att folk liksom tar den här jinxen på för stort allvar. Kanske framförallt vår jinx. Det vi säger och gör här. Men såg man inte det vi liksom trodde att Blåvitt skulle varva igång med här i senaste matchen mot Östersund?
Vi jinxar vidare. På den frågan jinxar vi vidare.
Ja, ja. Alltså jetmotorn är igångvarvad nu. Mourinhos första år i Roma. Vad krävs för att Gusten Dahlin ska vara nöjd då? Alltså jag måste säga att det jag vill att Roma ska vara, det är ju det Mourinho representerar. Alltså, jag räknar.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Med att José Mourinho får en spelargrupp som Roma att tro på att ja, men vi kanske inte kommer vara världens bästa fotbollslag på ett halvår och slåss om titlar direkt. Men vi ska vara jobbiga att möta, vi ska vilja vinna varje match och vi ska liksom springa tills vi stupar. Det är det vi ska göra. Det här är liksom inte det är ingen sandlåda där vi ska ha lite kul och latcha lite boll, utan här ska det vara fan. Stoppa in allt ni har och jobba med, så tar vi det därifrån. Det förväntar jag mig av Mourinhos Roma, och det kommer göra mig nöjd.
Mm, okej. Okay. Nej, men jag vet inte hur mycket du har konsumerat av José Mourinho så här långt i Roma, men alltså det engagemanget som har skapats i klubben, det har inte jag sett i alla fall sen. Jag höll på att säga sensitider, men det är ett jävla drag kring den här värvningen, plus att ja, men det är nya ägare. Det är inte nytt visserligen, men ändå att det börjar hända saker med Roma. Och jag tror att man på något sätt ser någon slags ny vår för klubben här nu med Mourinho som kommer. Minns du när vi pratade om Mourinho när han var i Spurs? Om liksom, jag tror du bollade upp frågan som, vad händer nu? Nu är det väl dundersavanden, men fan petar i honom? Och jag berättade om synen på José Mourinho i Italien. Att han lämnade som Mr. Inter, Triplete, dubbla Scudetto och så vidare och så vidare. Alltså världens bästa coach, ingen är ens nära. Han lämnade som det. Och då spelar de här åren i England. Till och med de bra grejerna han gjort. Alltså ingenting spelar någon roll, för han kommer komma tillbaka till Italien som om han har varit i ett vakuum. Och man minns tiden där. Och vad är det för frågor han, vad är det du pratas om? Liksom, vad är det för Mourinho man pratar om i Italien? Det kanske mästaren. Är naivt eller historielöst, men vad är det för supportarna pratar om nu? Ja, men det är Inter Mourinho, såklart. Mm. Alltså, det är the special one som har kommit tillbaka till Italien. Och jag ska säga det också, när Conte kontaktades och sedermera också kom då till Inter, så var Mourinho sur. Det är någonting som har kommit fram här. Han var sur att inte han fick det första samtalet, för han ville tillbaka till Inter.
Men alltså det där sammanföll väl på ett omöjligt sätt ändå. Alltså det var väl lite som i Real Madrid-snacket. Att när Real Madrid väl gjorde sig av med Zidane och det hade kunnat bli, eller, och det då sen blev Ancelotti, så hade det kunnat bli Mourinho. Men Mourinho var ju så tidigt på liksom klar för Roma-tåget.
Nej, men det alltså, han ville ha ett samtal från Inter.
Ja. Ja, men okej. Det är väl,
och jag
det
tror
väl
att vi underskattar hur tidigt sånt här börjar. Oftast, inte alltid, men oftast. Ja, men
så är det ju säkert. Och sen så får vi väl se här vad som kommer ske rent spelaromsättningsmässigt för Roma här nu, inte minst kommande dagar, veckor. Granit Xhaka, är det en pusselbit att bygga ett nytt lag på? Ja, det kanske det är. Jag tyckte han tystade ganska många tvivlare under Europamästerskapet här. Rui Patricio in i målet, jättebra. Alltså det tycker jag är en väldigt klok värvning. Men sen så behöver det ju såklart göras grejer. Vad händer? Alltså, är Dzeko, är det fortfarande frontmannen? Men jag tror att...
Alltså, vi har precis börjat. Jag tycker det är många klubbar i Italien som har inlett ganska offensivt ändå, och det har hänt mycket framförallt på tränarsidan, men då tar det också kanske lite tid då innan man förstår och är med på, alltså från sportchefshåll, exakt hur du ska värvas och vilka spelartyper man vill ha och sådär. För det har varit en jordbävning på tränarmarknaden i Italien.
Vem och varför vill ni se som Milans nya nummer 10?
Jag läste faktiskt en dubbelsida om Olivier Giroud's ankomst. För han kom igår till Milan och fick utsett Forza Milan också, såg jag här inför läkarundersökningen på morgonen när vi spelade in det här. Just nummer 10. Alltså det är inte lätt att ta 10:an i Milano.
Nej.
Han får nu råden av folk att inte ta nummer 10 för att det har blivit fiasko så många gånger nu på slutet.
Men alltså samma gäller väl framförallt 9:an i just Milan.
Ja, det är ju frågan vilket nummer han ska ta här nu. Nummer 9 är ju lite av tabu efter Filippo Inzaghi.
Mm. Det går ju att rabbla ett pärlband av anfallare som har försökt med 9:an i Milan men misslyckats ganska kapitalt.
Alexandre Pato. Ja. Jag har faktiskt en lista här från Gazettan. Alexandre Pato, 2012-13. Han tar då 9:an, han har haft 7:an innan, han tar då 9:an. Han gjorde 4 matcher, 0 mål. Alessandro Matti, 1 mål på 19. Fernando Torres, 1 mål på 10. Och så vi Mattia Destro, Luis Adriano, Gianluca Lapadula, André Silva, Gonzalo Higuain, Piontek och Mario Mandžukić här senast. Så alla är med på. Men jag tror att han tar 9:an.
Ja, fast borde det inte vara så att liksom Zlatan en gång för alla liksom bara...
Det blir bomber.
Ge mig det där jävla numret så ska jag visa... Mm. Liksom hur det ska gå till.
Jo, kanske.
Men som 10:a i Milan, det känns väl som att det där är en position och framförallt en spelarkvalitet som man måste ha för att fortsätta bygga vidare på den fina säsong man gjorde här nu 2021. Och även fast Hakan Çalhanoğlu inte är, det kanske inte är topp, i synnerhet inte över tid, så är det är ett jättetapp för Milan. I synnerhet så här långt in i liksom fasen av nästa säsong, för att det blir inte billigare för varje vecka som går här nu att lösa en nummer 10 spelare som ska bära den kreativa offensiven. Men det är ju liksom såklart en helt orimlig tanke, men hade det inte varit en jävla fin match med Jack Grealish?
Ja, det är nog bara en tanke. Jag tror
jo,
att
absolut.
Man kan ha råd. Du fattar
vad jag menar. Ja, jag tänker bara att så här, Jack Grealish i den röd-svarta Milan-tröjan med 10:an på ryggen.
Jag signerar det direkt. Jag är med på det tåget. Det
hade kunnat bli mysigt alltså. Det hade kunnat bli riktigt mysigt. Annars så känns det väl som att det borde kunna gå och plocka någon spelare i... jag ska se. Jag har den. Mm. Jag har fan en alltså det är väl en chansning, så mycket en chansning blir. Men fan vet om det inte kan bli riktigt, riktigt konkret. Coutinho. Alltså Barca måste släppa Coutinho. Både av liksom lönekostnader och ekonomiska anledningar. Han har varit i Italien förut. Han är ju en spelare som i sina bästa stunder håller absolut världsklass. Fan, borde inte Milan plocka Coutinho?
Jag tror inte de har råd.
Okej, kanske inte. Men alltså, det känns som att man kommer aldrig få mer spelare för så lite pengar som man kan få Coutinho just nu.
Nej, jag vet. Men man har haft Brahim Diaz på lån. Och det surras om honom och liksom en lösning där. Det pratas om Isco. Det pratas om Damsgård, din gubbe där. Alltså är du med? Vilken typ av spelare det pratas om?
Jo, absolut. Men Coutinho är ju inte prime Coutinho i Liverpool.
Nej, utan men Coutinho rent idag... ekonomiskt, vilka typ av investeringar det pratas om? Hörde du precis vilka spelare?
Ja.
Coutinho är något steg upp där, va?
Absolut, men även Messi och Ronaldo halverar löner.
Jag säger så här, helt ärligt, jag tror allt är möjligt under det här fönstret. Jag tror jävligt mycket kommer hända. Och speciellt när lagen börjar värva. Alltså nu ska Locatelli till Juventus, du vet, Max Allegri 2.0 ska sätta sin grupp. Jag såg att Cristiano Ronaldo, som det har varit mycket snack om, ska vara kvar. Att han har ringt till Agnelli-familjen och sagt att nej, men jag blir kvar. Det finns inga tankar på att lämna. Och det pratas till och med om en förlängning, lite så som Messi med Barcelona. Så jag menar så här, du vet, och så börjar Roma värva, det börjar hända saker. Inter ska väl göra någonting mer också. Då, när den kapprustningen börjar så tror jag att ja, men det dyker upp situationer. Coutinho kanske vill till Milan. Ja, men då löser man det. Ja. Alltså, nu får han bara symbolisera just typer av värvningar som kan dyka upp. Det är så långt kvar. Vi öppnade transferfönstret till 1 juli. Mycket som kommer att hända.
Jack Grealish, drömmen. Coutinho, fan en konkret klok tanke. Det är mitt svar på podcast Rossoneris fråga.
Jag säger
fråga
att det blir Brahim Diaz i slutändan som tar den här platsen.
Ja. Alexander Savström undrar när Marcus Rosenberg kommer till studion. Han kommer till studion vad det lider. Han tror att han ska till Tutti Sport. Vi ska väl kanske upplysa honom att han ska till Toto Balotto. Men den kontakten är konkretiserad och på G. Men han har väl fullt upp med att kränga Anel Ahmed Hodzic just nu. Så att det får bli till hösten. Atalanta eller Napoli läste jag Marcus Rosenberg uttala sig om i italiensk media här i morse. Där är det i alla fall mest
konkret. Uttalar sig i italienska medier?
Ja, om jag inte vänder helt upp och ner på Pavlidis headlines. Simon undrar om det kanske inte är en bra idé att implementera lite innebandyregler konsekvens i fotbollen. Sluta läsa där.
Det är många man slutar läsa de här frågorna, känner jag.
Ja, nej, men Simon tänker här, plocka upp boll eller sparka iväg den efter motståndars inkast frispark. Då är det gult. Felaktigt avstånd, gult. Rimligt, eller vill vi ha kvar Furbo? Det är klart att vi vill ha kvar Furbo. FCB Hamrin undrar vilka vi har som Champions League-vinnare 2022 just nu. Det finns väl bara ett svar på den frågan. Alltså, PSG måste väl ha positionerat sig i pole.
Jo, men och jag säger gärna det så folk garva och så men de kommer vika ner sig igen och sådär. Men jag kommer precis som förra året tro på PSG långt i den här turneringen, så att jag kommer inte säga någonting annat först kanske i när de åkte ut i mars 2022. Och så får jag dumstruten på, men jag tror stenhårt PSG. Lägger in stor peng på att de vinner Champions League tidigt.
FCB Hamrin undrar även om vilka vi tycker är de bästa någonsin, både spelare och manager. Jag säger Francesco Totti och Jan Andersson. Nej, men jag säger Sir Alex Ferguson. Jag har en jävla soft spot för Sir Alex.
Vad säger jag då? Ja, men alltså, ska jag gå på hjärta och sånt där, så säger jag Prandellis tidiga år, och sen säger jag världens bästa fotbollsspelare i Maradona. Så. Ja, nej. Vad är det för frågor? Kom igen nu.
Många som undrar om ekonomin kring Tottar. Vad kostar det att sponsra? Hur mycket drar ett avsnitt in? VPL-spikerna. Kan inte prata lite om ekonomin kring er podd? Vore intressant att lära sig mer.
Varför är det så jävla intressant?
Nej, men det är väl alltid intressant för folk att veta vad saker och ting kostar och vad saker och ting tjänar. Det är väl rimligt.
Vi kan
väl
ring säga Charlotte Mikander och prata med henne. Jag är helt ärligt, jag har fan ingen aning om vad den här podden drar in totalt och så vidare, utan det är priser som priserna för den här podden är precis vad det kostar sett till antal lyssnare. Och vi är ju Sveriges största sportpodd, så vi har väldigt, väldigt många lyssnare. Och en lyssnare kostar ju ett visst pris. Och sen exakt vad det priset är, det ändras väl också. Och sen kan man ju deala med Charlotte som sköter allting för oss.
Exakt.
Om man är intresserad så kan man mejla totobalutta@gmail.com och sen för vi vidare till Charlotte Mikander. Och sen får man se, jag har ingen aning om det landar i att man är med i, liksom, i podden eller inte.
Man kan väl också påminna folk om att det är skillnad på vad det kostar för någon som kanske är med i två avsnitt eller en månad kontra någon som är med ett helt år. Det blir ju mängdrabatter och, som du säger, att man kommer från lite olika håll. Men det rullar in mycket pengar, det kan vi väl säga. Så, ja. Liksom,
många undrar ju också om du har blivit Niva här i podden.
Om jag har blivit Niva?
Ja, alltså Håkan-Niva-relationen. Det är Håkan som tar...
Aha, du gör
jag
sponset.
Har blivit Håkan snarare.
Ja.
Ja, det stämmer. Det kan vi bekräfta.
Så är det.
Så är det.
Men du kan väl hojta sen efter inspelningen när du är klar med min bokföring också. Att du bara skickar en bekräftelse
ja.
På att du har gjort det du ska göra här för Q2.
Jag fixar allt direkt efter.
Det är underbart. TH Nelinho undrar vilken spelare som vi tror ökade mest i värde under EM.
Oh, bra fråga. Alltså, några danskar, Damsgård till exempel.
Stor skillnad här också på procent och faktiska pengar. Alltså, ja, jag tror ju att Pedri till exempel... Han värderades extremt högt, ökade med ganska många 100 miljoner, men rent procentuellt så tror inte jag att han ökade liksom lika mycket i värde som typ Mikkel Damsgård, om du förstår vad jag menar.
Jag vet ju att Locatelli har ökat mycket och nu vill Juventus ha honom och Sassuolo sätter liksom upp en mur här nu. Och för att komma över den där muren, då behöver man betala helt mycket pengar för att få hjälp. Men en spelare som jag faktiskt tänker på konkret som förmodligen är den spelaren som har ökat mest i värde så är det nog Federico Chiesa. För att nu är engelsmännen på honom. Mm. Och det är ju så marknad fungerar alldeles oavsett om man handlar med fotbollsspelare eller någon annan vara. Att vaknar den största, mäktigaste marknaden till och helt plötsligt visar intresse. Ja, då jävlar ökar priset. Och det är inte bara en klubb, utan det är flera klubbar som är ute efter Federico Chiesa nu från England. Från England. Och han spelar redan i Juventus. Så jag skulle säga att jag skulle nog säga Federico Chiesa om vi ska välja en av de stora, så att säga. Men mindre vet jag inte. Alltså om man tänker på kvartsfinallag, alltså det är ingen av de här stora lagen som har åkt ut tidigt. Men det är italienare. Men ingen specifik, jag menar så här Marco Verratti, Jorginho, de här, det är den etablerade spelare som man förväntade sig mer eller mindre de prestationerna av som de sen stod för.
Procentuellt så borde väl Joakim Mähle ligga ganska bra till.
Ja, men Mähle, Damsgård såklart.
I värdeökningar. Mm. Jag kan tänka mig att en spelare som Doku. Mm. Som alla utom Glenn Strömberg liksom stiftade en ny bekantskap med. Han gick nog ganska många 100% upp i värde av de matcherna. Kanske framförallt matchen mot Italien han gjorde. Albin undrar vad som var EMs största flopp. Spelare eller lag? Jag vet inte hur du vill svara på frågan.
Det är flera. Alltså, är det inte jämnt skägg lite grann? Frankrike floppar ju stenhårt tycker jag. Alltså, sett i förväntningarna, för det är väl så man definierar en flopp. Man har förväntningar och sen så går åt helvete, det blir fiasko och sådär. Så jag trodde ju Frankrike skulle gå hela vägen till final.
Ja, och där blir väl Kylian Mbappé, han blir väl liksom den individuella floppen i floppen, ja. Frankrike.
Ja, jag trodde han skulle göra mycket bättre. Jag trodde Frank skulle göra mycket bättre. Men Mbappé är absolut en av de spelarna. Kanske den som står högst upp där. Mm. Tyvärr. Men han har redan vunnit VM och varit bra. Så att jag menar, han känns ung och sådär. Men han är ju så jävla superetablerad i världstoppen och en av de bästa. Jag såg för övrigt här nu att Jorginho själv bollar upp sig som en tydlig kandidat till att vinna Ballon d'Or. Det blir Messi, fattar ju alla. Men George, ingen har vunnit lika mycket som mig. Han är väl den enda i Chelsea, den enda italienaren i Chelsea?
Nej, han är den enda italienaren i Chelsea som spelar. Men Emerson tillhör väl Chelsea.
Men han ska inte vinna Ballon d'Or. Men jag hör vad du säger, Gustav.
Det hade varit kul ifall Emerson... Ja. Parallellanmäler sig
Champions League
till Ballon
d'Or. Han vinner och är MVP i Italien.
Ja, absolut. Men
topp 5
Ballon d'Or. Om det tvistar väl de lärda fortfarande. Vad är egentligen Ballon d'Or? Är det ett pris som delas ut till den bästa fotbollsspelaren alldeles oavsett vad som vunnits? Eller är det ett pris som delas ut till den som har varit med och vunnit mest? Eller är det en kombination? Alltså, det är en kombination. Jag tycker ju att Alltså, Argentina hade kunnat förlora finalen mot Brasilien. Det finns ingen cell i mig som hade hållit Jorginho före Messi.
Ja, nej, i men det är en Ballon d'Or-omröstning. Såklart. Ja, nej men såklart. Men jag vet inte om du såg statistiken från Messis Copa America.
Ja, jag såg den.
Alltså, de hade tagit EM då, alltså, så här, flest key passes, flest mål, flest assist och så vidare och så vidare och så vidare. Ja. Massa olika parametrar för att utse bra, de bästa fotbollsspelarna på olika sätt. Och Leo Messi, han vinner väl allt i Copa America?
Ja, det var väl så, någon kategori han delade med någon annan, och det var någon kategori där den som var bäst i EM var bättre än Messi. Men Messi var som sämst delad etta i Copa America. Mm. Och i majoriteten av alla kategorier så var han bättre än den som var bäst i EM.
Ja, exakt. Nej, men, är det klart han vinner Ballon d'Or?
Vet du vad jag kände? Det var väl igår, va? Det kom att Messi skriver på ett femårsavtal. Vet du vad jag kände då?
Ja, det var en utköpsklausul på 3,5 miljarder.
Så. Ja, men då satt jag här i Öregrund och så tog jag en öl och så kände jag, det slutar aldrig. Det slutar ta mig fan aldrig.
Nej.
Vi är så långt ifrån ett Barcelona utan Messi som inte är liksom världens bästa fotbollsspelare.
Ja. Det är flera år bort. Vidret bak. Chiellini som avslutar karriären på dem.
Ja, faktiskt. Nej, men alltså, håll med mig. Visst får man inte den känslan när man säger, aha, Messi skriver på 5 år. Garanterat med intentionen att spela i 5 år, i och med att han går ner i lön. Alltså, då portionerar han ju ut lönen för att få ut lönen. Det är ju inte som i NHL där man liksom, man skriver 14 års avtal bara för att kringgå skattereglerna eller lönereglerna, för att liksom, om man sprider ut det på si och så många år, då klarar man taket och gränser. Jag är för dålig på liksom lönetaksgrejen i USA, men du fattar vad jag menar. Jag tror inte Messi går ner i lön, skriver på ett femårigt avtal för att spela i 2 år. A. Levén, han undrar vad vi ger EM-turneringen för totalbetyg.
4.
4 av 5.
Alltså, det är EM, det får man inte glömma bort. Det är inte VM.
Nej.
Det är stort, men det är inte megastort.
Jag tycker...
Så då kanske man, alltså, jag skulle nästan kunna ge en 5 faktiskt.
Okej, okay, ja. Alltså, jag är fortfarande lite kluven kring det här 24-lagsupplägget.
Ja, jag, det är sant.
Jag känner att det är lite för många liksom halvkalla lag med.
Mm. 4.
Och sen så var jag inte, nu var det ju extremt speciella omständigheter alldeles oavsett. Mm. Men jag gillar ju när ett mästerskap går i ett land och man känner liksom att där händer det i en månad. Det är fest i Frankrike eller i Portugal eller Italien eller vad det nu är.
Men när jag säger 5 så är det så här väldigt mycket känslomässigt. Och alltså, om man känner någonting under ett mästerskap, oavsett åt vilket håll så där, och man gör det under i förberedelserna innan mästerskapet, under mästerskapet, hela vägen fram till en final. Och det gjorde jag. Mm. Det var saker hela tiden där det hade känslor investerade. Ja. Matcher, situationer och sådär.
Ja, och det måste man ju säga att det var ju ett mästerskap som bjöd på en helt otrolig mängd av spännande matcher. Som krängde och svängde fram och tillbaka och det blev förlängningar och det blev straffläggningar och det var liksom oväntade hjältar. Och det var sportsligt, så tycker jag att det var ett kanonmästerskap. Så att jag landar i en svag 4.
William, här undrar var du klipper dig, Gusten.
Kan jag tyvärr inte.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
avslöja.
Va? Varför inte då?
Nej, men det blir... Det
är liksom, reklam för fan. Det ska är... vara schysst mot din frisör. Jag klipper mig hos Elias i Flampan. Alltså, Chubby George brorsa och gänget. De har även salong i Rönninge. Gå dit för fan, de är bäst.
Ja, nej, men vad bra.
Men du, själv, du håller lite på.
Ja, det kan inte bli...
Alltså, hallå?
Den skinfaden som erbjuds på det stället jag klipper mig, det blir kö runt kvarteret om jag ska sitta och dundra ut.
Nej,
det här
det blir det inte.
I Toto. Jo, det blir det. Blir det. Ah, ja. Men jag klipper mig på Kungsholmen. Han heter James och he's the best in the business.
Ah, bra.
Björn, han hörde vårat varbråk en gång i tiden och har lyssnat sen dess. Det blev liksom kroken för Björn Effer. Härligt. Hur ser ni på var idag? Har något ändrats i era respektive åsikter? Du är väl den som har liksom svängt och kränkt och resonerat med dig själv över åren?
Nej, men för min del så har faktiskt inte åsikterna om... alltså, eftersom diskussionen handlar om var skulle finnas eller var inte skulle finnas då. Alltså, där står jag kvar fortfarande väldigt... odramatiskt i ringhörna att ett VAR måste finnas inom fotbollen. Däremot så tycker jag ju precis som många andra att det måste göras om, det måste ta mindre tid. Men om man kollar på implementeringen av VAR, alltså hur det såg ut när Bundesliga körde i början och sådär, så har det ju blivit bättre, även om det långt ifrån är så som man vill ha det. Så jag ser många, jag behöver inte ha en diskussion kring nu, men jag ser jävligt många utvecklings möjligheter för VAR framöver, och men däremot så måste VAR finnas. VAR måste finnas i Allsvenskan också. Vi kan inte spela en egen liten fotboll här hemma och tro att vi ska ut i Europa sen och liksom ja, kunna hantera de matcherna på ett annat sätt. Jag tror på VAR fortsatt, och men jag tror på många förändringar eller förbättringar, ska jag säga.
Jag kan tycka att det är väl rättvist att sammanfatta det som att du idag känner väldigt mycket samma lika som du gjorde den där gången när det spårade ur i vår diskussion och som Björn då hörde för 4 år sedan. Men under tiden däremellan så har ju du, alltså jag minns att du i podden för 1,5-2 år sedan sa, vet du Gusten, nu hoppar jag över, nu byter jag båt här, skrota, ta bara bort det. Så att du har ju pendlat däremellan, men nu är du väl tillbaka. Och det måste jag säga som militant VAR-motståndare, jag tycker ju inte VAR har fungerat bättre än vad det gjorde under EM här. Jag tycker att man hittade en frekvens som liksom kom bort från de här 4 minuters knäskålsdragningarna i Premier League. Jag tycker att man liksom, man hade faktiskt ett bra flow. Sen så var det ju tyvärr lite för många gånger VAR-rummet stöttade domarens beslut, där VAR borde klivit in och sagt att, vet du, vi har faktiskt VAR av en anledning, och det är att här ska det vara straff eller här ska det inte vara straff, kanske framförallt. Och det blev, alltså det tyckte jag blev jävligt dåligt. Men överlag så tycker jag att VAR av idag är mycket bättre än vad det var för 3 år sedan. Så att jag ser också en utveckling. Med det sagt så kan jag absolut se VAR svänga åt fel håll snart igen. För att man blir liksom, man blir gud. Man blir för sugen på att få bukt med precis allting. Och sen så går man bort sig i var gränserna går liksom, och vad som är för mycket och vad man måste faktiskt släppa. Och så att jag är långt ifrån liksom nära att bli optimistisk och positiv till VAR. Jag vill ha bort det, och jag tycker inte VAR hör... För mig så liksom, fotboll ska dömas av 3 människor, och det får gärna bli lite fel här och där. Inte för sakens skull, utan det är en nödvändighet när människor utövar någonting. Jag vill hellre ha det så, och att det jublas på mål och att linjemannen vinkar korrekt offside 97-98 gånger av 100. Det får väl bli fel 2 gånger då. Det är liksom så har jag nu.
Ja. Vem vill ni helst dela en flaska vin med i fotbollsvärlden?
Nej, men...
Jag kan ju säga, det där kan ju gå fram och tillbaka. Alltså, fotbollsspelare generellt sett så är jag tämligen ointresserad av. Men idag hade jag ju inte blivit ledsen om jag sitter på Lola, den italienska restaurangen på ön. en italiensk ägare som för övrigt har bott i Göteborg på, han verkar vara någon språkgeni, på 80-talet, jobbat i industri och pratar flytande svenska med eller flytande men bra svenska ändå, med lite Göteborgs dialekt. Det gjorde mig väldigt glad, såg det som ett tecken på att IFK Göteborg kommer gå starkt här och att din
fortsätter.
Exakt. Och att den här kommande månaden som du pratade varmt om att Göteborg kommer ta en massa poäng och ta upp kampen i toppen, att det faktiskt kommer hända. Men om Roberto Mancini slår sig ner så beställer jag gärna in en flaska Barolo och delar den med honom.
Ja, men jag får nog säga José Mourinho.
Det gör inget om man har Vialli på släptåg.
Nej, det fattar jag. Jag får nog säga José Mourinho. Inte bara för att han precis har tagit över Roma. Faktiskt ganska långt därifrån. Utan jag tror att det är en jävligt rolig person att dela en flaska vin med. Som när han kommer igång, då tror jag att man häpnar alltså. Bruno Anderhage undrar, vilken spelare är mest alldeles för bra för sitt lag?
Alltså en spelare som befinner sig i en miljö som han är alldeles för bra för, så han måste ta sig vidare från den miljön.
Ja, kanske inte måste ta sig vidare, men som han eller hon sticker ut lite too much. Ja. Är det Jack Grealish i Aston Villa? Andra gången jag går till Jack Grealish.
Ja, om vi ska ta för toppligorna så är det definitivt ett bra namn.
Är det Simmy?
Nej, men han Doku kanske. Fast det vet vi ju inte, för vi har inte sett honom.
Du får fråga Glenn.
Du Glenn. Ja. Rätt svar på frågan här.
Nej, men Simmy i Crotone, det är väl lätt att stirra sig blind på siffrorna liksom.
Ja, det är nog det.
Men varje gång jag ser Simmy så tänker jag, den här gubben är inte bra. Han är inte bra alls.
Ja, men han är ju inte för bra för sin miljö. Men alltså, jag tror definitivt att fortsätter Vlahovic och göra det han gör i Fiorentina, så är det en spelare som är alldeles för bra för ung, så att säga. Den kombinationen för den miljön och måste vidare. Men där finns det ju många den typen av spelare. Unga, bra, som gör... Ruskigt från så här Locatelli på väg till Juventus nu. Ja, men givetvis. Alltså, så ska det ju vara. Men
jag säger så här. Haaland i norska landslaget.
Ja, han är för bra för norska landslaget. Men snart är ju Haaland för bra för Borussia Dortmund. Eller det är han redan. Sen kanske inte han som toppar just den här listan. Men jag såg att Chelsea bjöd 150 miljoner nu. Mm. Alltså, han är ju sugen på att lämna Dortmund. Han är ju ruskigt sugen på att spela med de bästa.
Så. Ja, men det kan jag absolut skriva under på. Emil Forsberg i Sverige mot Ukraina.
Ja, man, verkligen.
Alltså fan vad jag har burit med mig den insatsen sen den skedde.
Ja. Ja, du kommer ihåg hur jag började.
Helvete vad bra han var alltså.
Ja, men förberedelserna började för vår del med Tutski Balutski. Ja. Och jag ville ha ett mästerskap där det var stolpe in för Sverige. Jag vill inte ha en ny Anders Svensson som kommer liksom etsa sig fast och leva med en genom livet. Och så fick vi det. Vi fick den här jävla ribban och stolpen som kommer leva med en. Mm. För England, de hade vi slagit i kvartsfinal.
Alvaro Rodriguez, han vill gärna höra oss resonera kring skillnaden mellan en kvart och siffran 15. Han går tillbaka då till vårt alldeles otroliga uttryck, den turkiska kvarten. Mm. 15%, det är ju inte en kvart är 25%, men en kvart på en timme är 15 minuter, 15%. Alltså det är den turkiska kvarten. Man får väl för fan använda fantasin lite. Det finns wiggle room för allting här. Skärpning, Alvaro.
Verkligen. Vad händer med den dansk-italienska etisk-moraliska skalan?
Den lever väl och frodas?
Nej, men den lever. Alltså det har väl inte funnits så många tillfällen att liksom dra till med den. Eller hur?
Nej, men jag tycker att den lever ett alldeles eget litet liv på ett alldeles perfekt sätt där i ett parallelluniversum. Den applicerar vi när det är dags igen. Simon Olsson här, han undrar vad Gusten tycker om underbara tipslörd och att Gusten snart är petad i originaltutt av Jesper. Det kan jag väl inte vara, va?
Nej, jag tror däremot Jesper lever farligt i höst eller tipslördag. Bara kolla på lite andra gubbar, så att, får vi se.
Ja, jag tycker Jesper verkar jättehärlig, men han kan ju inte så mycket om fotboll. Så att jag tror inte Tutto hade mått så bra av att peta mig.
Folk får lugna sig. Vi hade jävligt kul i tipslördag.
Ja, och det måste jag säga. Jag tycker att framförallt så känner jag ju en stolthet över dig och Kim när jag liksom konsumerar Tipslördag och ser er. Då tycker jag att det är häftigt att se kraften i er och framförallt dig och det ni gör. Så att jag ser på och tycker om Tipslördag på ett väldigt varmt sätt.
I startgroparna, det blir nya grejer. Framförallt så verkar det vara ett jävla drag kring hockeyn på torsdagar.
Ja, helvete. Jag har sett här att liksom, Toto Balotto har avgrenat sig.
Ja, jag pratade lite eftersom Simor är med oss ju hela tiden i Toto. Så pratade jag lite med Simor. Alltså, så lite kan jag hockey, Gusten. Så jag visste inte att de kallade sina sändningar för hockeytorsdag. På torsdagar. Så startar jag en variant och kallar det för hockeytorsdag. Så att nu blir det bara hockey-toto. Det är väl så jävla etablerat. Det kan väl lika gärna bara vara det, eller hur, Gusten?
Ja, absolut. Fanns något pikt också i att liksom jag nåddes av det på samma sätt som alla andra nåddes av det?
Jo, men jag reggade ju bara ett konto. Alltså, oj då, det här var ledigt. Det måste reggas för typ 3 månader sedan. Sen sparkade vi igång. Men jag har reggat ganska många konton nu på slutet.
Hörru du, ska vi börja runda eller? Det är väl så att vi har varit igång ganska länge. Det blev en lång och härlig diskussion, måste jag säga, om landslaget här och framtiden.
Var står damfotbollen om 2-5? Det är många sådana, den typen av frågor. 2-5, 10 år. Alltså snabba svaret är att spelarna tjänar mer pengar. Övergångssummor är högre. Man går framåt. Alltså damfotbollen kommer i takt med att storklubbar satsar mer och mer. Förutom Manchester United som fullständigt verkar haverera på damsidan. Men annars är det viktigt nu att ha akademi med flickspelare. Och det är viktigt att ha ett damlag för de stora klubbarna. Och varför är det? Jo, för de ser ju såklart en möjlighet att liksom dels haka på tåget. Men att produkten hela tiden blir bättre och dyrare. Och att man kan tjäna pengar på det. Så att damfotbollens framtid ser otroligt ljus ut. Har du döttrar och funderar på vad de ska pyssla med om de inte riktigt vet själva. Sätt dem i ett fotbollslag. Det kan vara lukrativt.
Jesper undrar här om vi helst skulle haft en robotarm eller ett robotben.
Robotarm? Det är väl skitbra. Då kan man programmera den och göra massa saker.
Mm, exakt. Jag tror också jag hade tagit robotarm. Och så hade jag kalibrerat fram en perfekt golfsving.
Ja, men du ser. Precis. Fan. Det är kanske till och med det man vill ha.
Pelle Towerstick, vilket är det bästa firandet efter en match som ni varit med om?
Är det när Lucarelli juckar tröjan eller? Nej, men min är nog när Dani Osvaldo skjuter Fiorentina till Champions League den sista omgången som jag pratat om några gånger. Men jag är på plats i den kurvan som man springer till och sparkar sönder. Alltså det är någonting med det där. Våldet på en hörnflagga eller på en reklamskylt. I det här fallet var det en reklamskylt. Det var 79:e minuten och var på väg att ta slut. Kaká hade gjort massa mål för Milan och de hade gått om i tabellen. Vi var tvungna att få in bollen. Det var krampaktigt och jobbigt. Men, ja, men bollen till Jörgensen, bollen till Osvaldo som bissar in. Och sen bissar in bollen och sen springa vidare. Alltså, tänk hela situationen och hoppa sönder en reklamskylt. Det var utlösning på det.
Ja. Jag tror att Pelle kanske undrar liksom hur du eller jag har firat efter en match. Men det var en alternativ tolkning av frågan. Jag måste säga, jag formades väldigt mycket av firandet i Porto 2004 efter 2-2 mot Danmark. Det var första gången som jag liksom var på plats utomlands, kände väldigt, väldigt starkt för liksom resultatet i sig, och jag hade då åldern inne, inte på svenskt papper, men man hade i alla fall någon slags fysisk ålder inne för att vara en del av också det vuxna firandet med alkohol och allt vad det innebar. Jag skulle precis fylla 15, det var 2004, Sverige hade gått vidare, 2-2, danskar, svenskar, man hade skickat ut Italien. Det var liksom, det är ett firande efter en match som jag minns med oerhört mycket värme.
Ja, men jag jobbade ju på San Siro den där kvällen. Det är klart att det också var en otrolig upplevelse. Alltså, det var en känslostorm inom mig i och med att jag stod på två sidor. Men det är något som man aldrig kommer glöja. Carl Arildsson tror han heter här skriver. Ser några trovärdighetsproblem när en journalist lånar ut sitt namn och röst är uppmanat i spel, byggmarknad eller läsk eller vad det som helst? Samt var går gränsen anser ni för hejaklacksjournalism? Man menar hejaklacksjournalistik antar jag. Nej men alltså, vi gör ju Toto. Jag vill bara, om det nu kommer upp här som en fråga. Vi gör ju Toto precis som vi vill. Och jag har, och det vet ju du Gusten, inga som helst ambitioner att vara journalist. Då hade jag jobbat kvar på Expressen. Då hade jag förmodligen varit,
ja, men det var det jag skulle säga. Vilka journalister menar han?
Ja, exakt. Det är inte jag i alla fall. Jag är en podd. Och sen så gör jag tipslördag. Och det är roligt som fan. Så att, och någon fråga här också. Var tror ni är om 5 år? Alltså Toto kommer ju bara rulla på. Och förändras så med fotbollen. Förändras med små liksom steg. Men hela tiden har kvar kärnan. Alltså det som är du och jag. Vi kommer fortsätta, till skillnad från många journalister, att se 35 matcher i veckan. Att läsa mycket. Att ha örat mot asfalten. Vi kommer fortsätta ha kompisar inom toppfotbollen. Jag kommer fortsätta pusha Daniel Sundgren till exempel, och hejaklacken kring landslaget. Ja, men den kommer jag fortsätta tillsammans med dig Gusten att leda även framöver. Så det och reklam, ja alltså hej, räkningarna måste betalas. Så att det kommer fortsätta att vara reklam i allting som jag skapar och gör framöver.
Så är det.
Och tipslördag vet jag inte vad det kommer vara. Det är också det som är roligt. Alltså det är precis startat. Vi får se. Vi får helt enkelt se.
Jag har ju också alltid varit väldigt noga med att inte kalla mig journalist. Jag tycker det är ett hån mot riktiga journalister. Det du och jag sysslar med, det är fan inte journalistik.
Det är något helt annat.
Det är något helt annat. Hörru du, nu har vi varit igång jävligt länge. Vi hann som alltid inte svara på alla frågor, men vi vill från botten av våra hjärtan tacka för allt engagemang. Inte bara i den där frågetweeten, utan i allt ni gör. Folk som kommer fram på en uteservering i Öregrund och rapporterar att Värnblom har kastat in handduken.
Pittiga Öregrund.
Folk som skriver till oss, som hör av sig, som lyssnar framför allt och som på ett eller annat sätt under 5 års tid varit en del av och byggt upp den här podden. Vi siktar mot att panga på här i 5 år till. Vi vill hälsa också från vår superproducent Kim Wirsén. Han är med oss i vått och torrt. Han är en lika stor del av den här maskinen som vi är, och han älskar er precis lika mycket som vi gör.
Så är det. Får jag bara ta en sista fråga, för det är många som har ställt den. Vad händer med Bonne? Pumi! Pumi! Jo, men alltså, han kommer tillbaka i podden. Alltså, kanske får Ponne ett uppsving här i podden lagom till att Marcus Rosenberg kommer att gästa oss.
Ja.
Eller hur?
Ja, absolut. Och ja, vi är jätteglada för hans skull att det till slut blev Premier League.
Herregud, vi hade, som jag satt och jobbade.
Ja, vi hade såklart hoppats på mer Ponne i landslaget här under EM. Men Ponne och Toto, Oj, det är som den dansk-italienska etisk-moraliska skalan. Den lever och frodas på ett alldeles perfekt sätt.
Så är det. Det ska bli jävligt kul att se honom i Premier League. För övrigt, det kanske är många som undrar då, ja, vad händer här framöver? Ja, vi har 2 veckor av lite härligt distanstoto. Sen är vi tillbaka i vår nybyggda studio. Som är lite, den behöver en liten renovering efter tipslördag en månad under EM. Men den är inplanerad, ska du veta Gusten.
Det här låter bra.
Det ska bytas lite grejer och sådär. Sen kör vi som Toto alltid gör inför ligastarterna. Jasper Hoffman kommer och gästar och så vidare.
Exakt. Hörru du, stort lycka till imorgon i den här simtävlingen mot greken.
Ja, tack. Stort tack. Det jag kan behöva det.
Jag har förstått via Rebecca här att du har tagit dig an någon slags grekisk gud en tävling där du är oddsmässig underdog.
Det kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Jag är mest rädd för att jag är så trött när jag simmar ner, men ändå så stor vinnarskalle så jag kommer fortsätta simma, för det är ändå 7 meter. Det är ganska långt. Alltså, det kanske inte låter så mycket för folk som inte har fridykt, men har du simmat allt du kan i 300 meter i hav och i vågor och sen simmar ner 7 meter, så att min vinnarskalle kommer pressa ner mig, men att luften kommer ta slut och jag kommer svimma på vägen upp, då får ju han livrädda mig eftersom han är lifeguard. Ja. Så vi får se. Men ner till de där jävla 7 meterna, de kommer i alla fall.
Håll dig vid liv. Håll dig vid liv, för vet du vad det blir annars?
Nej.
Det blir jävla strul med sponset.
Kippa för sen på
ruskigt strul med sponset alltså.
Ja, fan vad härligt att alla engagerar sig och tack för alla frågor. Jag ska gå in och svara lite under dagen här, ligger solstolen på sånt som vi inte riktigt svarade på. Och Gusten,
ja.
ha en jävla fin dag i Öregrund och hälsa Rabban.
Ja, det ska jag göra. Hälsa dina tjejer också. Ta en alfa för mig.
Det ska jag göra.
Så hörs vi.
Är det alfa du kör eller?
Absolut. Mythos
inte
är...
Mythos.
Nej. Mythos, det är inte min grej. Alfa däremot. Ah, okay. Oj, det är bra grejer. Vi hörs igen på måndag. Ha det så jävla fint till dess. Inte bara du utan alla ni som lyssnar. Vi älskar er. Ciao tutti.
Ja, ciao tutti och allt det där. Gusten, har det fint. Jag ska bara få in här på tal om sponsret. Att Pepsi Max, de önskar att vi nämner att de har ett coolt Snapchat-filter i dagens podd. Så att jag nämner det nu. De har ett jävligt coolt Snapchat-filter. Så gå in på Snapchat nu, alla ni som kör Snap. Och så testar ni Pepsi Max nya filter. Här får inte du säga, Gusten, men jag säger det. Och sen önskar jag bara alla en jävligt fin dag. Ciao.
Time in the city of crime, a nigga named Nickel Nine came in with the nine, flaming with the rhyme, and flame quick as the nine, aiming at the game, saying the city is mine. Now he looked like the type you underestimate. He's never a suspect, no one investigates him. He be beating them charges with mothers and fathers going. Yeah, it should be a felony to beat his fishes on the beat. I'm dope, I'm selling D like I'm a piston on the streets, yelling D for the cheddar cheese, the cheddar I brought. Let it be like a spelling bee, the pathetic ball. Let it be. Or get your chain snatched, y'all. Dog cut a stain, a train track scar. Whoever thinking of talking shit to me, it'd be a memory. His train of thought will stain that car. I will stretch your dream from the front seat to the back seat if I could blow a brain that far. Niggas wanna get to know me all, cause the way I be spitting, every hoe, every bitch in the city be going. Canada, how you live, so the US, how we live.